En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Dels är det ju detta att man har velat ha den här förföriska älskarinnan och det här blodtörstiga sexmonstret. Men det är också det att man vill ha det här, den andra som du nämnde förut, alltså det här orientaliska som man liksom tittar in på.
Och så om man dessutom vill ha en storhetsvansinnig härskarinna som vill erövra världen. Den här trippelgrejen, de här tre klopporna, de kan man sen stoppa i nya element med partyprinsessor, vampar. Men aldrig att man ser en fyrabarnsmamma som jobbar för att styra Egypten. Trots att det är det hon gör. På heltid i 17 år. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig som heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och med min kära hustru
Katarina Harrison Lindberg. Det var ju så, när vi hade första säsongen av våra poddavsnitt, då berättade vi hela tiden att det är så här vi umgås, jag på att säga. Vi brukar ofta, vi sitter ju hemma och jobbar tillsammans i varsitt
arbetsrum.
Och
I Åkarp,
mellan Lund och Malmö. Och ibland så tar vi paus och äter lunch eller fikar eller tar en promenad eller någonting. Och då sladdar vi väldigt ofta in på den här sortens samtal.
Ofta för att någon av oss har hållit på med någonting och skrivit och känt ett behov att berätta om det här, för jag tyckte det var så spännande. Och då har det ena fött det andra och så är vi mitt uppe i något spännande utforskningsintellektuellt resonemang om någon händelse för mycket länge sedan. Eller en person för länge sedan.
Ja.
Som i det här fallet.
Idag är det en person. Vi ska närma oss Kleopatra. Du har ju faktiskt skrivit en bok om henne. Men det häftiga med Kleopatra tycker jag, det är att hon är en sån person som jag föreställer mig att nästan alla har en bild av. Man tänker sig att alltså, skulle hon stiga in genom dörren här nu så skulle vi fatta att det var hon.
Skulle man gå på en maskerad och någon hade klätt sig till Kleopatra skulle alla fatta att det är Kleopatra.
Alla skulle förstå att det var hon. Man vet hur hon ser ut med sin peruk och sin näsa och sina kläder.
Karismatisk, flärdfull, förförisk, egyptisk.
Och, jättemycket smink.
Precis, ser ut lite som Elizabeth Taylor eller som hon i Asterix. Kleopatra, alltså det är en ikonisk bild, trots att vi inte har en susning om hur hon såg ut egentligen.
Nej, för det här är rena fantasibilder.
Allting är fantasibilder, det där med näsan till exempel. I Asterix-albumet Asterix och Kleopatra tjatar man om hennes näsa helt.
Ja, vilken näsa.
Förtjusande näsa. Och det kommer bara ifrån en myntavbildning. Kleopatra avbildas traditionellt hellenistiskt, ptolemaiskt, i profil med framskjuten näsa, bestämd haka och lite väck på halsen. Så avbildades alla andra ptolemaiska drottningar också, men hon är mest känd. Och den här näsan, den har ofta formen av en böjd örnnäsa. Och eftersom Kleopatra var känd, jättekänd, under samtiden och ännu kändare efter sin död, och det här var ett av de få porträtt som man kände till, så kom näsan att fastna. Och trots att alla andra hade likadana näsor på de här mynten,
det kanske var en ptolemaisk näsa.
Jajamän, det kommer man spåra 100 tillbaka. Men det var hennes näsa som blev speciell, och på 1800-talet då blev den föremål för romaner.
Men jag måste fråga.
Lord Burnes The Romance of a Nose 1941 och, ja, och så vidare.
Jag måste fråga en sak. När det gäller såna här myntporträtt, ska man föreställa sig att de här personerna på mynten, om det är hon eller det är någon romersk kejsare eller vem det är, ska man tänka sig att de faktiskt är sig lika? Eller är det mer
romarna,
typer
ja.
Bara?
Romarna, ja, vissa romerska kejsare, många av dem, satt i system att avbildas realistiskt. Såg det som en del i sin alltså principatsideologi. Ungefär, vi är precis som ni, vi avbildas som vi ser ut, så vi är inga envåldshärskare. Utan det var lite av den ideologiska grejen under principatet i Rom. Alltså tiden från Augustus eller Tiberius fram till 200-talet. Då har vi många väldigt realistiska porträtt. Mynten av Nero, det ser vi ju en dekadent fläskberg, och det var meningen. Vespasianus ser ut som en snålvarg, vilket han var, och så vidare. Men det är en speciell rom. Ja, men han tog skatt på kristna.
Vi kommer komma till honom lite senare.
Men alltså, men det är alltså speciell romersk kejsarideologi under några få sekler. Det normala är att myntavbildningar är stereotyper. Du ska avbildas med drag som går igen på alla de andra mynten också. Och det finns inga som helst möjligheter att utifrån Kleopatras mynt räkna ut hur hon såg ut.
Och hon kan ha haft en sån här näsa, som alla hennes systrar och bröder.
Ja, med tanke på hur inavlade Ptolemaierna var, så det är inte osannolikt. Men vi vet alltså.
Nej.
Vi har inga autentiska porträtt av henne överhuvudtaget. Vi har bara standardavbildningar, hellenistiska och egyptiska. Och de kan vi inte utgå från.
Så slutsatsen här då, det är att vi vet inte hur hon såg ut. Men det är egentligen inte så konstigt. För att om vi ska vara riktigt ärliga, så vet vi inte sådär jättemycket om henne i övrigt heller. För hennes historia, den skrevs av hennes romerska fiender och av historieskrivare som levde i fiendernas imperium under de seklerna som följde på hennes död.
Och hade i uppdrag att skriva skit om henne.
Ja, precis. Så det var ingen egyptisk eller ptolemaisk skribent som skildrade henne. För att hennes välde, det gick under med henne, så att de kunde inte skriva hennes historia.
Ja, det är alltså paradoxalt nog just på grund av det här som hon är känd. Hon var den sista i sin ätt. Sista härskaren av det självständiga Egypten innan romarna tog över. Och just därför ville romarna demonisera henne så mycket som möjligt. Så att hennes minne levde kvar just på grund av hennes fiendes skitsnack.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men hon var samtida med Julius Caesar. Vad sa han om henne då? Vet vi det?
Ja, Caesar noterar henne lite grann i förbigående, för han skriver ju om sig själv i tredje person och han åkte dit och han gjorde det. Caesar och Kleopatra blev ett kärlekspar. De fick ett gemensamt barn, men han skildrar inte sitt privatliv i sina memoarer. Absolut inte med en utländsk makthavare. Det var väldigt icke-romerskt. Hade varit en belastning i Rom, utan han ser henne som en politisk resurs och nämner henne bara som en sådan, liksom han nämner andra också. Däremot är det ju helt klart att hon gjorde intryck på honom. liksom hon gör på andra romare efteråt. Så hon måste ha haft en stor karisma och politisk begåvning, och hon härskar ganska länge i Egypten. Men det är bara de segrande fienderna som målar upp hennes bild.
Det finns en sak som är lite rolig, med tanke på hur lite vi vet om henne, mer än att man då kan dra en del indirekta slutsatser, att hon håller på länge och hon kanske var ganska framgångsrik trots allt. Men hennes handstil är bevarad.
Ja, det här är ju skitkul. Vi har faktiskt Kleopatras autograf.
Ja, det är lite häftigt.
Och det är inte normalt för folk som levde för över 2000 år sedan.
Det har överlevt på ett papyrusdokument som... Det hade använts som mumieemballage, bara detta. Och sen har man faktiskt, ja, så hittade man det här. Och det visade sig att det var, på det här lilla papyrusdokumentet, så var det en vanlig skrivelse, inga konstiga saker. Det är daterat till den 23 februari år 33 före Kristus. Och är nedtecknat av en skrivare i den egyptiska administrationen. Och längst ner så står... ordet Ginestoy, må det ske, i en annan handstil än det skrivarens handstil. Och antagligen då så får man föreställa sig att det är Kleopatra som har skrivit under det här dokumentet. Liksom.
Ja, som statsmän och mäktiga kvinnor gjort i alla tider. De får en massa dokument att skriva under och så gör de det och så verkställs beslutet. Och det var hennes jobb.
Mm.
Hon härskade på riktigt som härskarinna rent i Egypten. Så det var hennes arbetsuppgift. Hennes autograf har blivit kvar.
Det är trots allt väldigt... Det tycker jag är kul faktiskt.
Det är kul.
Men nu har vi ju sagt en massa saker som var, det här vet vi inte och det här vet vi inte. Men du har... trots att vi då inte vet någonting om henne, skrivit en bok om henne. Så ja, någonting måste man ju veta.
Alltså, mängden av notiser om hur dum hon var, hur förförisk hon var och sensuell hon var, bla bla bla. Finans skitsnack gör vi trots allt och ganska mycket källor om henne. Vinklade sådana, men det räcker för att vi ska kunna sy ihop någon sorts ramverk lätt. Hon var dotter till kung Ptolemaios den 12:e. Som dör 51 före Kristus, då hon 18 år och meningen var att hon skulle regera tillsammans med sin bror Ptolemaios den 13:e som är för liten för att kunna regera själv. Detta utnyttjar sonens råd, alltså brorsans rådgivare, så de griper makten och tvingar Kleopatra i landsflykt. När hon sen vill ta tillbaka makten, då kontaktar hon Julius Caesar som är i Egypten på jakt efter sin fiende Pompejus. Och enligt myten så ska hon ha smugglats in i palatset för att möta Caesar, invirad i en matta som sen rullades upp, och sen förförde hon honom fullständigt och fick honom att göra allt hon ville. Efter att med Caesars hjälp tagit kontroll över Egypten, undanröjt alla sina jobbiga släktingar, så härskar hon i 17 år, vilket är en lång tid i sammanhanget. Och ser till att manipulera romerska makthavare till att vara hennes medhjälpare, hennes älskare, hennes gynnare. Marcus Antonius, som då är en av efterträdarna till Caesar, han överför stora territorier till henne. Egypten blir större till ytan än det varit på hundratals år. Det är bara det att Marcus Antonius förlorar ett romerskt inbördeskrig mot Octavianus, den blivande kejsar Augustus. Och då drar han med sig Kleopatra i fallet. Och Kleopatra väljer att begå självmord hellre än att paraderas i Rom som segrens triumfbyte. Detta är i kort sammanfattning Kleopatras historia. Under största delen av den här tiden regerar hon ensam i Egypten. Men det man kommer ihåg, det är när hon har relationer med romarna. För det är de som skriver
precis.
Hennes historia.
Det jag tänker att de flesta känner till om henne, förutom den här fantastiska näsan, det är att hon har sina kärlekshistorier med Marcus Antonius och Julius Caesar. Och i dem så framställs
Richard
hon.
Burton och Rex
Harrison. Ja, men precis. Och hon är så här fantastiskt vacker, väldigt dekadent och väldigt förförisk. En sån här femme fatale.
Mm.
Och hennes död, den är ju också jättekänd.
Rätta, för det här är alltså en av de stora deckargåtorna som ingen har lyckats lösa än. Eftersom jag skriver deckare på fritiden så kunde jag inte låta bli att försöka lösa den själv. Men det är alltså en i rad av 2000 år frivilliga gåtlösare. För det här känner vi till. Det här satte myror i huvudet på folk redan under antiken. Den 12 augusti år 30 före Kristus gick ridån upp för slutakten i hennes tragedi, då hon fånge i sitt eget palats, romarna ockuperat Egypten. Marcus Antonius, hennes älskare och medhärskare, är död. Hon vill förrätta ett dryckesoffer vid hans grav. Hon ber om lov att få göra det här. Okej, det kan du väl få, säger Octavianus. När hon har gjort det drar hon sig tillbaka och ger order om att ett bad ska göras i ordning för hennes räkning. När Kleopatra har badat då lägger hon sig till bords och intar en måltid tillsammans med två hovdamer, Eiras och Charmion. Då kom det en man från den egyptiska landsbygden in med en låda till henne. Vakterna släpper inte in vem som helst utan frågar, vad har du i lådan? Öppnar den, tar bort lite löv, visar sig vara full av fikon. Vakterna beundrar de stora och vackra frukterna. Mannen erbjuder dem att smaka. Ta er ett fikon, vill du ha ett fikon? Ja, det ser ju okej ut. Han får bära in lådan. Efter måltiden tar Kleopatra ett brev som hon redan har skrivit och förseglat och skickar det till Octavianus. Lämnar det här till kejsaren. Sen så ber hon alla att lämna rummet utom de två hovdamerna. Man låser dörrarna. Ja, Octavianus får brevet, öppnade och fann då att Kleopatra här skriver under jämmer och klagan, begrav mig vid Antonius sida. Punkt. Då inser han att hon har begått självmord. Hans första tanke är att hasta dit och stoppa det, men han skickar några män istället med uppgift om att se hur det har gått till. När de bryter upp dörrarna, slår in portarna, finner de Kleopatra död, liggande på en gyllene soffa, iförd kunglig skrud. Hovdamen Eiras ligger döende vid hennes fötter. Den andra hovdamen, Charmion, hon lever fortfarande, men hon är omtöcknad. Hon försöker sätta diademet till rätta på huvudet. Och då säger någon av soldaterna, jo, det var ju snyggt det här, Charmion! Och då ska hon ha svarat, ja, mycket fint och mycket värdigt en ättling till så många kungar. Och sen sjunker hon ihop och dör.
Men ja, det var just snyggt.
Ja,
det låter,
men
lite
det
pilsner,
är
film.
En bra historia. Det är Plutarkos som skriver det här och han gör det mot bakgrund av 100 års tradition. Och han kan säkert ha lagt till, ja, det var just snyggt det här. Ja. Kungapalats! Men det här vittnar ju om att det här var något som satte myror i huvudet på folk. Det här ville man berätta utförligt om. För ingen kunde räkna ut hur tusan hon hade begått självmord. Hur? Vi har inga vittnen. Eftersom
Nej,
det var låsta
precis.
Dörrar. Det här låsta rummet.
De enda vittnena som fanns, det var de här två kvinnorna som
dog.
Romarna som undersökte hennes kropp, de hittade märken.
Mm, två små stick.
Ja, på hennes arm. Och,
idag hade vi trott heroinöverdos, men det fanns inte då, så det kan inte
nej,
ha varit.
Vad man började tro då, det var ju att det var ormbett. Och då drog man sig till minnes den här fikonlådan och att man skulle ha lyckats smuggla in orm i den här, eller fikonkorgen. Och det hade man ju kunnat tänka sig. En annan möjlighet var att man hade tagit in den kanske i ett vattenkrus eller någonting. Men
detta drog
det är
man
ju
alltså
ingen som
direkt.
Vet alltså.
Nej, men man drar slutsatsen direkt och då börjar man leta orm. Och man hittar ingen orm. Alltså mördaren, ormen då, den egyptiska kobran, hade alltså försvunnit mirakulöst ur ett stängt och låst rum.
Ja, men det kanske fanns ett litet fönster.
Nej, man letade väldigt noga och man hittade ingen. Så man kommer upp med en alternativ hypotes och det är att hon har injicerat gift som man smugglade in längst in i fikonlådan med hjälp av en hårnål. Alltså förpumpat ormarna på gift och sen stuckit i det. Teoretiskt sett så är det möjligt att allt det här är bluff, att hon hade blivit mördad. Men det är väldigt osannolikt eftersom alla makthavare, inklusive Octavianus, hade alla skäl i världen att låta henne leva för att kunna paradera henne, utnyttja henne. Så de här konspirationsteorierna som man har försökt lägga fram, de håller inte måttet, utan hon måste på något sätt ha lyckats begå självmord med hjälp av någon sorts teknik som romarna var för dumma för att kunna räkna ut.
Jo, vi också då.
Ja. Hon är 39 år. Hon har mist sin tron, sin make, sina framtidsförhoppningar. Hennes barn är inte säkert att hon kommer att överleva. Så någon sorts rituellt självmord.
Vet man hur det gick för de här? Hade hon mer än ett barn?
Hon hade flera barn. Två barn gick det trots att någorlunda bra för. En dotter gifte sig med kungen av Mauretanien och var drottning i årtionden efteråt. Men barnet med Caesar, Caesarion, som var tänkt att bli kung av Egypten, hon försökte få iväg något till Indien. Alltså smuggla iväg honom med någon kompis. Men han fick under falska förespeglingar återvände han under flykten till Egypten och avrättades. Brutalt pådrag av Octavianus. Så hon har alltså i det läget inga skäl att leva men vill gå ut på ett klassiskt kungasätt. Och ormbett, ja det har man diskuterat mycket, men då har vi frågan vad tar ormen vägen? Och dessutom, om det nu tre kvinnorna dör av ormbett.
Ja, om man har en orm så kan ju den knappast ha huggit tre personer.
Man har testat det här, det låter ju sjukt, men vi vet hur mycket det här giftet klarar av att döda. Om en egyptisk kobra måste återhämta sig. Den kan hugga ihjäl en, men inte två i rask följd, absolut inte tre. Och han lyckas ormen döda tre kvinnor inom loppet av någon timme. Det går inte. Det måste ha varit mer än en orm i så fall som sedan har försvunnit på ett magiskt vis. Så det troligaste det är att hon har stuckit sig med hårnål. Alltså på något sätt fått in en stor koncentrerad dos med ormgift som hon sedan har injicerat. Och det har de andra kvinnorna kunnat göra efter henne. Det är det troligaste, men vi vet alltså inte. Gåtan är fortfarande olöst.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och då får hon ett postumt liv istället, för det är nu historien börjar på riktigt.
Ja, det är det.
Och då har Octavianus tagit över, blivit kejsar Augustus. Och det var hans sista stora fiende som var död.
Och han hade egentligen velat ha henne vid liv.
Ja.
För det hade varit mycket bättre.
Mm. Så vad gör man nu med henne när hon är död? Ja, man kan sno hennes barn, döda dem eller gifta bort dem, hålla dem som gisslan. Det gör han. Allt det här sker.
Man måste ju svärta ner henne.
Ja, för hon blir en resurs för romarna i döden. Hur ska man då svärta ner en död kvinna? Dessutom, hon är grekiska, hon är utländska. Hon har hållit på fienden Marcus Antonius. Hon har alltså gjort fel och hållit sig vid liv och vunnit i 17 år. Hon har varit en farlig fiende, men står flotta som har haft en chans att vinna. Jag har sett Octavianus perspektiv så blir hon nu som död en resurs som man kan använda.
Men då måste man göra om henne lite grann. Men hon kan inte vara den här starka, duktiga
flerbarnsmamman som styr ett land med egen hand.
Ja, och som faktiskt får uppenbarligen får inflytande. Alltså hon kan ju påverka hans företrädare. De har ju ändå imponerats av henne.
Ja, framförallt Caesar. Ja. Caesar som adopterar Octavianus. Det är alltså adoptivpappans tjej som nu ska demoniseras.
Så hon måste ju ha, det måste ju ha varit svårt att hantera henne alltså.
Nej, så vad har man då för någon sorts uppsättning, epitet, tillvitelser? Alltså, anklagelser man kan lägga på.
Det finns
på
ju henne. Väldigt mycket man kan använda. Man kan använda att hon är kvinna.
Ja, det vet ju Aristoteles och sådana
är. Ja, det vet ju Aristoteles och sådana är. De är alltid, de är lösaktiga, de är omoraliska, de är förföriska. De
allmänt
är
skumma.
Allmänt skumma. Dessutom
slösar de ganska mycket.
Ja, hon slösar ju. Hon är ju från Egypten där, slösar man ju.
Ja, precis.
Vad var det hette?
Tryffe.
Precis.
Tryffe, överflöd och lys. Ja. Så det var antagligen korrekt iakttagelse dessutom. Det slösades i Alexandria.
Ja, det slösades i Alexandria. Det är klart det gjorde. Man skulle aldrig ha slösat i Rom.
Och de här romarna, Caesar och Marcus Antonius, att det gick som det gick för dem. Caesar mördas och Marcus Antonius blir ju skum och måste besegras. Det är ju för att hon korrumperar dem.
Det är hennes fel.
Sin förföriska, omoraliska, onaturliga, kvinnliga charm så kan hon få romare på fall.
Ja, sån är hon.
Ja, så börjar man då skapa Kleopatra efter hennes död. Och konsekvensen av det här är att vi vet nästan ingenting om vad hon gör på riktigt i vardagen. När vi säger att vi vet lite om henne, då är det för att romarna är bara intresserade av hur hon korrumperat våra romerska fältherrar. Hon sitter i 17 år och regerar framgångsrikt hela Egypten. Och ja, vi vet att hon gör det för vi har hennes autograf kvar på ett sånt här brev, men i övrigt, alltså romarna struntar ju i hennes vardagsjobb. Utan hon får stå för allt som romarna själva inte representerar. Romarna är dygdiga, då hon omoralisk.
Ja, nu ska vi ju tänka så här att romarna, de har, deras självbild är ju att de är manliga, dygdiga. Det är ju ordning på torpet.
Det är deras plikt att ja, nedkämpa det övermodiga, skona fiender och kaska. Parcere subjectisse, debellare superbos, som Vergilius säger. Det är deras uppgift.
Ja, det är så man säger. Ja. Det här, hon står ju för någonting helt annat. Hon står för det här, här fläskar vi på. Här,
hon blir den förvrängda spegelbilden, antitesen till allt som definierar Rom. Smink, lösaktighet. Mm. Edward Said, den palestinska amerikanska litteraturvetaren, skulle säga att detta är typisk orientalism. Det är så man målar en bild av sig själv genom att demonisera en österländsk fiende. Och det ligger något i det. Man skapar sådana här bilder när man vill definiera sig själv som något bättre.
En av de roligaste bilderna här, det är den här historien om pärlan.
Ja, herregud. Ska du dra den?
Alltså, den finns med i Asterix-albumet.
Ja, den här är en klassiker. Helt orealistisk men väldigt kul.
Det sägs så här att Kleopatra ska ha druckit pärlor genom att lösa upp dem i en dryck. Antagligen skulle det ha varit vinäger eller ättika.
Det heter vinum acer i den här romerska anekdoten, men vi vet inte vad det är för något. Nej. Det kan vara både vinäger och ättika.
Men det bör ju ha varit något väldigt surt i alla fall, för annars är det ju helt omöjligt att lösa upp pärlor. Men det finns ingenting i den här historien som tyder på att den skulle vara sann. Den berättas av Plinius den äldre. Det var han som var så bitter över att...
världens underverk, inte inkluderade akvedukter.
Ja, precis.
Plinius, han var intresserad av precis allting. Ja. Det är han som kör in sitt fartyg i Vesuvius utbrott för att se hur Pompeji går under.
Precis.
Och så dör han själv.
Men han drar också den här historien om att Kleopatra skulle ha löst upp pärlor.
Hon ska ha haft två stora pärlor, va?
Ja, i öron, som örhängen.
Ja.
Och sen inför ett kalas, så här säger han. De två största pärlorna någonsin ägdes båda av Kleopatra, Egyptens sista drottning, som fått dem av orientaliska kungar. När Antonius dagligen frossade på utsökta måltider klandrade hon högfärdigt och provocerande som den skökodrottning hon var all hans överdådiga lyx. När han frågade vad som kunde läggas till hans magnifika bord svarade hon att hon på en enda middag skulle spendera 10 miljoner sestertier.
Och sen slår de vad?
Och sen slår de vad, och sen så tar hon en av de här pärlorna i och löser upp den och sveper drycken.
Och den andra då? Visst stoppar han det?
Ja.
Det är ju en enorm diskussion.
Ja, precis. Han tycker att det är att ta i alltså. Så att han avbröt det här. Så, stopp nu.
Men kan det här ha skett? Om vi snackar rent vetenskapligt. Alltså, kan detta verkligen gå till?
Det här är en fantastiskt bra historia, men tyvärr då, alla som
alltså,
hör nu,
gör inte det här.
Nej, och det går inte heller. Man har nämligen försökt göra detta. Man har tagit vinäger och ättika, och de kan inte lösa upp pärlor på det här sättet. Att om man tänker sig att man tar en, ja, ett litet glas då med ättika, och så lägger man i en pärla där i och rör runt. Och så den kommer inte lösa upp sig så att man efter en liten stund
men om man
dricka
har
det.
Hög syrahalt och kokar det dessutom.
Ja, men då får man ju ta hög syrahalt, och sen så kokar man den här brygden, men då får man koka den i 3 timmar. Det går inte att göra så här som hon ska ha gjort.
Det har inte smakat så gott.
Nej, än. Dessutom, det här är ju, man ska inte dricka ättika.
Men om du tar en pärl och lägger den i kall vinäger?
Nej, men den kommer inte lösa upp sig då. Det blir inte så här, bubbel, så det blir inte som en brustablett.
En annan invändning, alltså om hon nu lägger den i mycket, mycket stark syre, riskerar hon inte att... Ja,
jo, men hon skulle ju ha blivit sjuk.
Man kan bränna ju sönder inälvor.
Ja, men om hon har en dryck som löser upp pärlor, vad tror man händer med hennes inälvor då?
Hon kan ju ha smulat sönder pärlan i förväg till pulver och sen fått någon sorts massa och klicka ihop sig. Så den ser ut som om den är hel, men den är egentligen bara en ansamling.
Hon kan ju ha haft någonting helt annat än en pärla bara för att showa off.
Så kan det ha varit. Men det är inte en lika bra historia. Hon kan också ha svalt den hel. Och då kommer den ut den naturliga vägen.
Ja.
Det är lite för
det finns
för
väldigt mycket som hon hade kunnat, om vi nu förutsätter att hon verkligen skulle ha velat göra det här. Med, vi kanske ska tänka att nej, det här har aldrig hänt.
Nej, till saken hör att hon är inte den enda som blir anklagad för att ha förstört värdesaker på det här sättet. Caligula, en av Roms galna kejsare, som vi ska prata mer om senare, han anklagas för samma sak. Så det här var något man drog till med när man ville visa på alltså, märkliga, bizarra härskare i den antika världen. Då var pärlupplösningen som det standardelement.
Ja. Så vi kan säga så här, testa inte detta hemma. För det som kommer hända...
Får en illa luktande pärla.
Det är att man... Nej, men man kommer förstöra sin pärla. Och det är ju jättesynd att förstöra pärlor på det sättet. Men man får inte någonting som man vill dricka.
Nej, alltså drick vanligt vin eller vatten eller cider, ja, istället. Undvik pärlbrygden. Men det här är sånt man berättar om Kleopatra under antiken. För då var hon den inarbetade, kvinnliga, sexiga superskurken. Som faktiskt folk tyckte var kul. Det är ju det felet Augustus gör när han låter sina diktare snacka skit om henne. Han inser inte att de målar han upp en kvinna som är mycket mer spännande och fascinerande än den här verkliga flerbarnsmamman som styrde Egypten. Nu får han istället någon sorts tidlöst klassiskt kvinnligt monster som alla tycker om att berätta om. Så då tar hennes liv vid på allvar.
Men vilka fortsätter med den här
sen,
historien?
Araberna fortsätter med den, de tar Egypten och de ser henne som en så stor, vis, mäktig härskarinna i förflutna som man inte vet mycket om. I det medeltida Europa, när man börjar bli på allvar intresserad, där fängslades man av henne. Dante Alighieri stoppar naturligtvis in henne i helvetet, i gudomliga komedin som Därnäst Kleopatra, Lusuriosa, den kättjefullaste. Giovanni Boccaccio stoppar in henne i boken De Claris Mulieribus om berömda kvinnor, då hon blir en symbol för synderna girighet, grymhet och vällust. Och så plockar man in det här från antiken, så att hon fick alltså ett förlängt minnesliv, oändligt mycket längre än man kom ihåg alla andra egyptiska härskare. Under renässansen då blir man väldigt förtjust i henne, alltså hennes starka, syndiga sexualitet, troheten mot Marcus Antonius, och till saken hör att då är det kvinnor som bestämmer. Alltså Shakespeare, han jobbar under drottning Elisabeth.
Men jag tänker, alltså på den tiden, då måste ju ändå, det fanns ju kvinnliga makthavare på den här
ja,
tiden. Som drottning Elisabeth till exempel.
Hon var en av dem.
Och de borde ju ha tyckt om henne.
Det gjorde de också. Det finns ingenting som tyder på att de inte var positivt med Kleopatra-bilder då. För då har du dels drottningar som blir smickrade att bli jämförda med kända drottningar i förfluten tid. Plus då har henne som en fascinerande symbol för allt det märkliga som ägde rum för. Alltså en kvinnlig kändis, en av få från förgången tid. Så Shakespeares bild av Kleopatra, den är inte alls utpräglat negativ, utan det är en stor, mäktig kvinnlig härskare och därmed en litterär resurs. Och så är det under 1600-talet också. Och då har vi drottning Kristina av Sverige, Claudia av Tyrolen, Isabella av Spanska Nederländerna, Amalia Elisabeth av Hessen och så vidare. Många mäktiga kvinnor. Så det är klart, är du barockmålare och vill fjäska för dem, vilket du måste för de betalade, ja då får du ju lägga in Kleopatra som en symbol för det storvulna, överdådiga och kvinnligt mäktiga. Det var henne man tog till. Hoppa fram 100 år, 1700-talet, då ska du vara känsloladdad och sentimental. Ja, då kan du se bilder på hur hon sörjer vid Marcus Antonius grav. Hur hon konfronterar segran efter nederlaget. Hur hennes döda kropp ligger stilla i en klassisk pås.
Hon alltså, måste ju ha passat utmärkt passat under romantiken.
Då blir hon ännu större, för då blir det bra att hon har negativa sidor. Det här mörka, nattliga, grymma, passiva, exotiska, förföriska. Det är perfekt för romantikerna. Och då lägger man till synder för att göra henne ännu mer häftig.
Det är klart man gör.
Ryssarna är värst. Alexander Pushkin, som härstammade från Etiopien och alltså var lite halvafrikan själv. Han älskade att skriva om Kleopatra. Hans egyptiska nätter gav henne en ny romantisk våg. Och då tar han upp en gammal skröna om att Kleopatra, som var lika sexgalen som hon var grym, hon ska ha att ligga med så många män som möjligt och därefter dödat dem efter kärleksnatten. Den brydde sig männen inte om, för de ville ha Kleopatra. Och den här pushkinska egyptiska nätter, det gav Kleopatra en ny tändning som den här förföriska framfatallen igen. Och titta sen på 1800-talsromantikernas tavlor. Det är voyeuristiska exposéer över lystna blickar, nakna bröst, mördade fångar, ormar, strutsfjädrar, leopardskinn och massor av guld. Och det här sker ironiskt nog samtidigt som den professionaliserade historievetenskapen drar in bromsen och säger: stopp nu, romarna snackade skit, hon var en duktig härskare. Samtidigt som hon blir rehabiliterad av sådana som mig, så börjar man alltså att utnyttja henne som den här väldigt, väldigt syndiga, skumma superkvinnan.
Vi det, kommer ju så småningom att jobba oss fram hela vägen till 1800-talet.
Ja.
Även om vi är långt härifrån nu. Men då tycker jag att vi ska ha ett avsnitt som handlar om just såna här saker. Hur historievetenskapen blir till och hur man uppfinner historia på 1800-talet. Och tycker att alltså, och allt det här andra. För det så, vi återkommer nästan alltid till det.
Vi kan ta en liten försmak av det. En sak som man uppfinner under 1800-talet och som du är svensk mästare på, det är den aristokratiska vampyren. Och ja, där hamnar Kleopatra.
Hon, ja, men det är klart hon gör. Ja, för när man börjar spela in film, då hon gör sig ju på film förstås. Med det här utseendet och kläderna och guldet och hela den här stilen som man har byggt upp.
Ja, och vi tänker Elizabeth Taylor, men på 1910-talet då tänkte man...
Då var det Theda Bara.
Theodosia Goodman.
Ja, hon hette egentligen Theodosia Goodman, men hon är känd som Theda Bara. Det var ett anagram på Arab Death. Ni hör ju hur romantiskt det är. Och hon är den första vampen.
Och, alltså en kvinnlig vampyr som suger musten av kakor.
Ja, nej, men det var inte riktigt så. Alltså, vamp och vampyr, det är ett ord, de är ju besläktade med varandra. Men en vamp, en filmvamp var inte en vampyr. Hon kunde vara
nej,
det.
Men hon kan påverka, men hon suger var, musten.
Hon, ja, hon var...
Bryter ned.
Precis. Hon var en hon var precis som Kleopatra, en sån här förförisk, farlig kvinnogestalt som gav sig på ärliga, hedliga, fina familjefäder och drev dem i fördärvet.
Och det här gick hem i biosalongerna.
Precis, det här gick verkligen hem i biosalongerna. Så att hon spelade Kleopatra 1917 och jag menar, hon gör ju naturligtvis detta. Hon behöver ju bara spela Kleopatra egentligen, för Kleopatra är ju redan en vamp. Det har man ju bankat in i hundratals år vid det här laget. Så att när hon spelar där, tyvärr, ingen kan se den här filmen, för den finns inte kvar.
Har den brunnit upp?
Ja, det är ju så med en del av de här första filmerna, att de har liksom inte bevarats. Så vi kommer aldrig få se Theda Bara spela Kleopatra om man inte, ja, i något arkiv någonstans gör ett helt nytt filmfynd.
Man kan se Elizabeth Taylor istället.
Det hon kan man
inte
göra.
Inte allt för olikt det här. Intressanta med den här Taylor-filmen, den som alla har sett, ja, från 1963. Intressant är att filmen ursprungligen var tänkt att visa upp en mogen och rationell Kleopatra. Någon sorts samförståndspolitiker, lite medborgarrättsrörelse, lite 60-tal, alltså en modern Kleopatra. Det var meningen. Första manuset såg ut sånt. Men det funkade inte. Alltså,
det är väl ingen som vill ha
Kleopatra
den bilden.
Kleopatra ska vara den syndiga förföriska, och sen Elizabeth Taylor, Liz Patra som hon kallas under inspelningen, hon vill inte heller skapa den typen av Kleopatra, utan det här blev istället ett paradexempel på en filmdiva omvälvd av ett kulturellt hav av makt, erotik och lyx, vilket gav Kleopatra ytterligare en skjuts framåt som den här populära ikonen. Och ytterst lite om någonting i de här filmerna har något med den verkliga Kleopatra att göra. Orättvist, hade hon säkert sagt.
Ja, det hade hon kanske. Ja, hon hade ju inte känt igen sig i det här. Så kan vi ju säga. Hon hade väl tyckt att min vardag var inte riktigt så.
Nej, jag jobbade för att styra Egypten.
Men
hade hon sagt upprört och bittert. Alltså, vi har alltså 2000 år av spretigt bluffmakeri här.
Ja, alltså, och dels är det ju detta att man har velat ha den här förföriska älskarinnan och den här blodtörstiga sexmonstret. Men det är också det att man vill ha det här, den andra som du nämnde förut, alltså det här orientaliska som man liksom tittar in på.
Och så har man dessutom velat ha en storhetsvansinnig härskarinna som vill erövra världen. Den här trippelgrejen, de här tre kloppetarna, de kan man sen stoppa i nya element med partyprinsessor, vampar, men aldrig att man ser en fyrabarnsmamma som jobbar för att styra Egypten. Trots att det är det hon gör. På heltid. I 17 år.
Men ska man göra det? Då,
vilken tråkig film.
Ja, då blir det ju, precis, man gör inte en film om en fyrabarnsmor som jobbar hela tiden.
Nej, det blir Lars Norén-drama.
Det blir inte ens en dokumentär.
Nej, så det blir istället baktaleriet om utbildningen som sätter agendan för henne. Annars hade vi inte känt till henne.
Nej.
Precis. Det är hennes interagerande med Caesar och Antonius var lyckosamt. Hon hade två fina relationer med romerska härskare, vilket gav henne 17 år som härskare. Sen hade hon en totalt misslyckad diplomatisk relation med den blivande Augustus och slutade i katastrof. Men på grund av det så kom hon att demoniseras, stigmatiseras och få postum revansch som ingen antik eller fråntida härskare har kommit i närheten av.
Nej, och man skulle kunna säga då att om inte detta hade hänt, då hade vi inte känt till henne.
Nej,
det är inte som att vi sitter här och pratar om Arsinoe.
Nej.
Eller någon av de andra Kleopatrarna.
Hon har faktiskt en samtida som vi kommer ihåg också. En annan orientalisk despot från exakt samma tid som också blev ihågkommen. Och det är hennes kollega i landet närmast till öster. Kungen av Judén, Herodes den store, de är samtida.
Han var också jobbig.
Kleopatra hade goda relationer med Herodes fru, Mariamne. De brevväxlade och hade samarbete. Han lät sedan mörda henne och Per Lagerkvist har skrivit en jättebra roman om det här.
Får vi bara ge, jag ger boktips här. Men om man vill läsa en bok av Per Lagerkvist, det är en av mina favoritförfattare faktiskt. Jag har älskat honom i decennier vid det här laget. Och jag tycker att boken Mariamne är fantastiskt.
Den är man mår bra. Inte bra när man har läst
Jag vet den. Inte om det är den första boken man ska läsa av honom. Men
den sista han skrev, tror jag.
Ja, men det är det. Men det är en fantastiskt bra, gripande, svår bok faktiskt. Så jag vill slå ett slag för den. Gå och köp den, låna den, vad ni gör. Och så läser ni Mariamne och allt annat som Per Lagerkvist har skrivit.
Ja, men just Mariamne var alltså kompis med Kleopatra.
Ja.
Samtida, och hennes man som mördade henne, Herodes den store, det är också en av få potentater från den tiden som har blivit ihågkommen, men på ett helt annat sätt. När folk tänker på Herodes, då är det hans blodbesudlade härskargärning. Att han mördar sin fru, mördar vissa barn, slaktar nyfödda i Betlehem och så vidare då. Men för Kleopatra är det tvärtom. Hon har just på grund av att de antika författarna aldrig tröttade på att brodera ut hennes öde kommit att framstå som tragisk hjältinna också. Herodes blev den arketypiska tyrannen, envåldshärskaren som slaktar och dödar alla. Kleopatra blev en kvinnlig urkraft.
Mm.
Och fortsätter att utvecklas och förändras. Nu, just nu, even as we speak, så håller man på att göra en ny Netflix-serie om henne som har fått Egypten att rasa på nytt. Eftersom hon är kontroversiell och förblir viktig 2000 år efter sin död.
Mm. Vad de framförallt är upprörda över, det är väl att de har gjort henne väldigt brunhyad. Alltså ja, att de har varit
mer afrikansk, ja. Mindre grekisk. Och det gör egyptierna rasande, talar om bojkott och åtal. Eftersom hon fortfarande är så viktig 2000 år efteråt.
Ja.
Nu har vi gått igenom en massa greker här. För Kleopatra hör hemma i den grekiska världen utan att vi kan tala det grekiska. Och vi har gått igenom världens sju underverk, de är grekiska. Mm. Vi har helt hoppat över, åtminstone nästan, annat än i vissa bittra kommentarer, romarna.
Vi ska ge oss i kast med romarna i nästa avsnitt.
Nästa
då ska Rom grundas.
Då tar vi Romulus och Remus och Vagin.
Ja. Tack för idag. Slut för idag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.